A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, vi börjar detta avsnitt med en jingel. Här kommer den.
Falköping!
Falköping!
Och varför just denna jingel? Ja, det kommer ni få reda på om en stund. Nu ska jag snacka lite med Lina. Du, idag ska vi lyssna på Madeleine Lennartsson när du pratar med henne.
Eller? Fantastiskt. Och du, apropå bra energi,
ja,
eller dålig energi, så har ju Madeleine en fantastiskt positiv och underbar energi.
Nej, jag håller verkligen med. Och jag kan, nu lämnar jag ut henne lite här då, men jag skickade ju intervjun till henne för att hon skulle få lyssna i förväg då, som vi alltid gör med våra intervjuobjekt. Och så sa hon att men det, allting går bra, men jag tycker att jag liksom är lite överdrivet glad ibland, sa hon. Eller skrev hon. Och jag bara, nej, jag känner inte alls så. Jag blir bara så, liksom, det smittar väldigt mycket, ska jag säga, hennes glädje.
Ja, men verkligen. Och jag hoppas ju nu att vi med den här intervjun kan inspirera någon människa som har ulcerös kolit eller någon familjemedlem till någon som har ulcerös, jag har ju väldigt svårt att uttala det här, ulcerös kolit.
Ja.
Inspirera någon som har ulcerös kolit som faktiskt inte har blivit hjälpt att försöka med några livsstilsförändringar, för det kan hjälpa.
Mm. Och alltså, vi intervjuar ju henne för att hon är hälsoinspiratör och receptkreatör och matfotograf under namnet Clean Lifestyle. Men framförallt är det för att hon har gjort en resa. Och den är ju jättespännande. Och jag tänkte på dig då, Lina, också. För du har ju också gått igenom en himla resa, även om den inte startade i att du hade en sjukdom på det sättet som Madeleine har. Men du hade ju en helt annan stil, liksom, när det gällde en helt annan livsstil, ska man säga. Mm. Samma stil kanske du hade. Jag vet inte, hade du samma?
Nej, det vet du fan. Jag har aldrig haft någon stil riktigt. Jag har liksom varit lite hipp som app.
Men du hade en annan livsstil i alla fall. Och kan du inte nämna några områden som du känner att här mår jag så mycket bättre idag i din kropp och själ? För henne är ju det supertydligt, för hon hade en sjukdom. Men kan du känna att det finns några liknande för dig, att det här är dina största, viktigaste grejer?
Absolut. Och det är ju mitt blodsocker.
Ja.
Eftersom att jag har levt hela mitt liv att småäta så kallad sockerliknande mat. Mm. Alltså spaghetti, mackor, men även godis. Vilket har gjort att jag levde ju på ett blodsocker som åkte berg- och dalbana.
Yeah.
Så efter 2 timmar när jag hade ätit och var proppmätt så blev jag sugen igen. Och fick ta en macka eller en kexchoklad eller något sånt där. Mm. Och att vara, för att det är, jag liknar det med att vara slav under sitt blodsocker. Mm. Och vara fri från det är för mig en helt fantastisk känsla. Det gick ju så långt att jag inte förstod att det var mitt blodsocker, utan jag trodde att det var min personlighet. Det är sån här jag är.
Mm. Alltså beroende personligheten.
Ja, precis. Att jag är en sån som måste äta hela tiden. För att annars blir jag jättehungrig. Nu har jag ju förstått, alltså det här skulle vi kunna separata oss lite om, men jag har ju förstått att det var inte hunger jag kände. Men jag trodde ju det. Jag trodde ju att jag ständigt var hungrig.
Ja. Kan du känna några sådana här tydliga fysiska skillnader? Att du, vad det skulle nog kunna vara, att du känner dig piggare i kroppen eller friskare? Eller känner du sådana skillnader?
Absolut. För att jag känner mig inte lika trött längre på eftermiddagarna som jag alltid gjorde tidigare. Även om jag har jobbat mycket och sådär, så känner jag mig rätt alert. Och jag känner mig också väldigt alert på morgonen och förmiddagen. Nu som att jag äter enligt mitt ätfönster.
Mm.
Det kommer vi prata om i den här podden också, jag och Madeleine.
Mm. Jag måste säga att jag är sjuk mycket mer sällan.
Ja, det är jag med.
Alltså sån här, jag pratar om så här vanliga förkylningar och feber. Och de få gånger jag är det så är det mycket lindrigare. Upplever jag också. Mm. Att det går, och det går över snabbare. Det är en sån här tydlig grej som jag kan... Sen jag liksom gjorde de här förändringarna i samband med att vi träffades och att jag träffade min fru innan dess också. Som ju hade med sig mycket av det redan innan vi sågs.
Men du Sebbe, kan det ha att göra med att du har fått ett starkare immunförsvar?
Det kan ju ha med det att göra. Och finns det då en koppling då till tarmfloran, tror du?
Det tror jag.
Ja, just det. Hur som helst, den resa som Madeleine har gått igenom, den är ju svinhäftig helt enkelt. Och ska vi bara ta och lyssna på henne helt enkelt?
Ja, men det tycker jag.
Ja, från Falköping.
Falköping! Falköping!
Ja, där kom svaret. Madeleine Lennartsson kommer från Falköping och hon ska nu höras här i Food Pharmacy-podden. Och... Vänta, förlåt att jag avbryter, men jag måste ju meddela att Madeleine numera även är gästskribent på foodpharmacy.se där hon kommer bjuda på en massa underbara recept. Så kolla in det. Ja, vi går vidare.
Utöver det som Sebbe berättade om dig i försnacket så har ju du ganska länge varit intresserad av hälsosam mat, eller hur?
Det beror nog lite på hur man räknar. Mitt intresse började 2018, så det har inte varit så speciellt länge.
Nej, det var inte så länge.
Jag har varit den kanske minst hälsosamma familjemedlemmen sedan start.
Det var som jag då var tidigare i min familj.
Ja, det var lite det här. Det var jag och pappa som var de svarta fåren. Medan min mamma och mina två systrar lite mer var det medvetna och lite hälsosammare hållet.
Och vad fick dig då att slå in på en mer hälsosam väg att äta?
När jag var 18, 2005, så... fick jag en tarmsjukdom, en autoimmun sjukdom som heter ulcerös kolit. Och då förstod jag ju inte riktigt varför den bröt ut hos mig. Men efter många kortisonbehandlingar och undersökningar och hjärndropp och provande av olika mediciner så började jag med en underhållsmedicin. För att dämpa mitt immunförsvar som attackerade min tarm. Och åt egentligen den här medicinen i många år. 13 år för att vara exakt. Från och till. När det inte var så bra så fick jag ta kortisonkurer igen. Eller predklysma heter också. Kortison som man sprutar upp i tarmen.
I ändtarmen.
Ja, för att sova med det, för att läka, om man säger så. Angripa det infekterade området eller inflammerade området i tarmen. Men sen 2018, januari, så började det närma sig ett nytt läkarbesök. Jag hade läkarbesök en gång om året, men jag tog även prover för att jag åt de här medicinerna då, var tredje månad för att de kunde påverka min lever negativt. Så de höll koll på det var tredje månad så att det allt så bra att gå ut då. När mitt läkarbesök närmade sig så hade jag lite panik. För att jag visste att läkaren ville att jag skulle äta mer kortison. För trots att jag hade ätit mina mediciner så var jag inte helt bra i tarmen. Hela 2017 var ett väldigt stressigt år och ja, tog inte hand om mig själv helt enkelt. Så jag blödde till och från ur tarmen och mådde inte bra.
Gjorde du det under alla de här 13 åren till och från trots att du åt medicin?
Ja, det kunde ju det. Blossa upp. Ulcerös kolit kommer i skov. Så ofta så kan man dämpa det då med mediciner och läka ut med kortisonkurer och så. Eller så får man, ja, kanske lägga sig in. Eller, det har jag aldrig behövt göra. Men det är så olika hur alltså, informationen tyr sig och, eller ter sig. Och hur, vart man har den i själva tjocktarmen då, där den befinner sig. Mm. Så från och till. Men 2017 läkte det liksom aldrig ut. Trots att jag åt mediciner. Och det var väl det. Jag är en väldigt så här, positivt tänkande människa som tänker att det går över. För det brukade det alltid göra också. Med hjälp av medicinerna. Och jag gillar inte och har aldrig gillat att ta kortison. För att det påverkar kroppen på väldigt många olika sätt. Ja, när det var dags att träffa läkaren så hade jag lite panik. Och då började jag läsa på lite. Fick lite tips om, från kollegor och... hittade väl lite olika saker som jag skulle vilja testa, bland annat periodisk fasta för att låta tarmen få vila, och även en kur, gröna kuren heter den, det som en detox skulle man kunna säga, där man äter på ett speciellt sätt för att dämpa sockersug och lugna magen och ja, många olika saker.
Var hittade du den här informationen någonstans? Var det någonting du fick, var det någonting som du fick liksom tips om helt privat eller inom sjukvården?
Nej, det var ju helt privat. Och att jag började läsa lite mer på lite mer om informationer, för jag har alltid egentligen levt i ständig förnekelse till, alltså jag har aldrig identifierat mig som sjuk, fast jag har blött i tarmen och mått dåligt, så har jag liksom inte låtit min sjukdom begränsa mig. Eller det är mer att jag skuffat undan den och struntat i den och tänkt jag ska leva mitt liv som jag vill ändå.
Mm. Jag förstår det. Jag kan tänka mig att det är rätt vanligt att man gör det, och det är ju på något sätt en överlevnadsstrategi.
Ja, men jag tror det. Och sen att ja, man, jag tror till exempel mina föräldrar tyckte det var värre än vad jag gjorde när jag insjuknade. Och det är klart att se sin dotter bli sjuk är inte så jätteroligt direkt.
Nej.
Men min pappa har ju samma tarmsjukdom som mig. Mm. Och för några år sedan så fick han ju operera stomi. För att hans tarm gick inte att rädda.
Oj, vad jobbigt.
Ja, så det är också det som har gjort också att det dit vill jag inte heller.
Du har sett det på nära håll vad som kan hända när det har pågått en längre tid.
Precis.
Men du, jag måste fråga dig innan du fortsätter bara, Madeleine. Vet man om det finns någon ärflighetskomponent i ulcerös kolit?
Då, när jag insjuknade när jag var 18, det är ganska många år sedan nu, 16 år sedan. Eller vad det blir. Då sa läkaren till mig att det var 10% chans. Eller 10% ärftlighet. Mm. Sen vet jag inte. Vi har ju såklart, vi är ju av samma gener. Och sen så är det ju någonting som gör att den bryter ut. Mm. Och just när jag var 18 år, gick på gymnasiet, hade precis tagit körkort. Jättestressad, åt godis varenda dag. Mm. Väldigt lättillgängligt i gymnasiekafeteria. Vilket också gjorde att jag tränade inte. Jag hade precis slutat med spela fotboll. Och jag åt inte så bra heller. Även fast mamma och pappa alltid lagade mat från grunden, så har jag alltid varit väldigt sugen på snabbmat och sådana saker. Så jag vet ju att det var en bidragande orsak nu i efterhand, när man kan se det från en liten objektiv synvinkel. Så...
Du har fått lite distans så du kan liksom se ett längre mönster.
Ja, verkligen.
Jag förstår.
Det skulle jag kunna säga. Mm.
När du var 18 år så fick du diagnosen. Men om du tittar tillbaka, Hade du symptom på inflammation i tarmen tidigare i ditt liv också? Eller är det någonting här, någonting som bara blossade upp?
Det är en intressant fråga, för att jag hade kolik när jag var från nyfödd till 3 månader, så skrek jag väldigt mycket. Och det har jag väl också kunnat säga liksom. Och då fanns det inte heller några rekommendationer som min mamma fick, att hon skulle sluta äta eller vissa livsmedel, till exempel mjölk som man gör kanske idag. För att milda alltså magsmärtor och sånt hos spädbarn, som jag har fått till mina barn när de har haft magproblem. Och sen vet jag inte hur gammal jag var, men kanske mellan 2 och 4 år så drack jag väldigt mycket välling. Eller väldigt mycket. Jag hade småsystrar också, vilket gjorde att jag kanske drack längre än vad man normalt sett skulle göra. Och vilket också resulterade att jag hade väldigt svullen mage i perioder. Men annars så, när jag blev äldre, så var det ingenting som jag ens reflekterat över. Utan det kom mer som en chock typ. Från att kännas normal till att springa på toaletten typ 30 gånger på en dag.
Oj. Det här måste ju, jag tänker, en ung kvinna i 18-årsåldern och det livet man kanske lever i den åldern, med att liksom träffa massa vänner och nya bekantskaper och sådär. Måste varit otroligt begränsande att helt plötsligt behöva gå på toaletten hela tiden?
Alltså, jag vet inte. Det kanske inte är så vanligt, men jag har alltid varit en väldigt öppen person. Har inte haft svårt att prata om vissa saker.
Dina toalettvanor.
Precis. Har liksom sett det som en väldigt naturlig del i livet. Så det är ingenting som jag har skämts över, utan det är så här det är. Jag vet ju, när man vet och gick till exempel, jag kunde få panik och var tvungen att sätta mig bakom en buske i någon sträckor med sina kompisar. Ja, men det var liksom, jag vet inte hur jag tyckte aldrig att det var jobbigt på det sättet, tror jag inte.
Men vad skönt ändå, för det kan jag ju tänka mig att det är någonting som människor med den problematiken upplever nästan som jobbigast, att i de sociala sammanhangen behöva springa iväg och gå på toaletten hela tiden.
Mm. Men jag har nog inte haft det. Jag vet ju också, alltså jag kunde ju få panik i magen om jag hade ätit något speciellt efter diagnosen då. Och alltså magras typ, vad heter det? Det känns som jag pratar om. Men det var inte att jag, alltså medicinerna hjälpte ändå mig så att jag inte behövde springa på toaletten hela tiden. Men det kunde vara i inte så bra situationer där jag får stanna bilen, alltså sån akut situationer där jag liksom måste springa ut i naturen så. Det är klart att det hände till och från hela tiden. Men det var inte så många gånger det hände som Nej. Det kanske är för vissa.
Så tillbaka då till 2017 när din pappa hade fått stomi och du skulle till läkaren och din tarm inte riktigt hade läkt trots dina mediciner. Vad hände då?
Samma vecka som jag hade läkarbesöket så hade jag redan börjat äta och äta enligt en viss kost och periodisk fasta. Men det hjälpte ju inte då, eftersom att innan läkarbesöket, ungefär 2-3 veckor innan, så behöver man ta prover. Och då tar man både blodprover och så tar man avföringsprover. Och då tittar de ju då informationsvärdet i avföringen. Så att det hjälpte inte mig så mycket. Jag hade inte hunnit liksom hända någonting då. Så det var mycket riktigt, så ville ju läkaren att jag skulle börja äta kortison. Men jag ville ju inte riktigt det. Jag sa att jag vill bara testa en sak först här. Vilket han inte köpte. Så han skrev ut en annan medicin till mig. Men jag åkte aldrig hämta den. Utan dagen efter så ringde jag till min IBD-sköterska. Som man har som ens kontakt när man liksom är inskriven i sjukvården på det sättet. och sa liksom att jag skulle vilja ha några veckor på mig att testa en sak och se liksom om det gör någon skillnad.
Mm. Utan mediciner då?
Utan mediciner, ja. Det sa jag inte till henne att jag skulle sluta med mediciner. För det hade jag redan gjort då. Mm. För jag ville se, liksom, är det medicinerna som gör det? Eller är det kosthållningen eller det som jag, alltså livsstilsförändringen överlag som gör det?
Mm.
Och då sa hon att du får 6 veckor på dig. Sen får du ta nya prover. Och visar det inte någon förändring eller sämre, så får du börja äta mediciner. Men visar det åt det bättre hållet så slipper du. Och självklart så kan inte hon tvinga mig såklart. Men det var den dealen liksom som blev.
Mm,
och det
är ju de
bryr sig om men också såklart. För att,
Men de har ju ett ansvar att hjälpa dig i din
sjukdom. Precis. Och det var som jag sa också att, nu kommer jag citera henne, men jag bara, men hur bra är de här medicinerna egentligen? Och då så sa hon, ja men det finns väl inga mediciner som är bra. Sa till mig då. Och jag bara, och bara så sa hon direkt efter, men det är inte heller bra att gå runt och ha en inflammation i tarmen.
Det är det verkligen inte.
Nej, vilket jag köper. Så ja, det är nästan som att man får välja lite mellan pest eller kolera, kan man säga. Men då, det här var ju i början av 2018, i januari 2018. Och då började jag äta enligt den här gröna kuren och periodiskt fasta. Och redan efter typ en vecka så kände jag, men gud, vad är det som börjar hända med min kropp?
Mm.
Från att, ja, men när man har 2 små barn och kommer hem från jobbet, måste trycka i sig några godisbitar för att orka laga mat och få lite energi.
Känner igen det.
Ja, men liksom verkligen. Jag är väldigt sockerkänslig, har jag förstått i efterhand. Att jag får ju energi väldigt snabbt av det och påverkas på ett sätt som, ja, du förstår säkert vad jag pratar.
Jag förstår, precis.
Ja, och ja, men till att jag börjar känna mig så varenda vecka liksom, så kände jag, men gud, hur kan man må så här bra? Alltså, har jag någonsin mått så här bra?
Ja, men vilken fantastisk känsla. Och det som jag tycker är så fantastiskt också, det är att det kan gå så vansinnigt fort.
Ja, för oftast kanske det tar tid. Man brukar säga att så lika länge som man har haft en sjukdom eller haft problem, lika länge så kan det ta. Och längre tid kan det ta att läka ut det. Men det hände så mycket med kroppen under de här 6 veckorna. Och hela tiden hade jag en oro. Även fast jag hade slutat blöda i tarmen. Och även fast att, alltså, det kändes så bra i hela kroppen. Så vågade jag ändå liksom inte tro på det förrän jag hade fått provresultatet. Så det var en hela tiden liksom så här, hur kommer resultatet? Jag kan må på ett sätt. Men hur kommer resultatet visa? Kommer det visa bättre? Så det var lite så här oro. Men alltså, efteråt, eller under tiden, så kände jag så här att jag är ju... Ja, men både att man hade fått en käftsmäll. Att gud, jag har verkligen misshandlat min kropp i så många år. Genom att bara äta skit. Rent ut sagt. Men också ett uppvaknande och ja, jag kände mig typ, vad heter det?
Ja, men du kände dig typ frälst, eller vad säger man?
Tack! Ja. Jag kände mig frälst, precis! Jag kände, vad är det som händer?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Så efter de här 6 veckorna så tog jag nya prover. Men de ringde aldrig upp. Och sen tänkte jag, jag var så nervös. Så då ringde jag upp dem istället efter några dagar. Och det ska jag ju säga, kan jag bara tillägga då att 6 veckor innan när jag tog de första proverna så hade jag ett infektionsvärde på 960 någonting. Mm. Och normalt ska det här värdet ligga på under 50 för att anses vara normalt. Och det är ju en liten fingervisning, alltså det kan visa väldigt annorlunda, men det är en fingervisning i alla fall. Mm. Och när hon sa att jag hade 45, då blev jag så glad så jag började gråta.
Men
jag
bara, skämtar du? 45?
Ja.
Det är flera, herregud.
Så då hade jag kommit under det normala. Mm. Så det var det som var så fantastiskt. Och det var då jag började kände så här, nej men jag måste ju verkligen sprida ordet vidare. Mm. Att det vi stoppar i oss, det spelar roll. Mm. Sen så är det ju alla, alltså ben i hälsan också, med sömn och med stress och motion. Men kosten för mig var ju där allting startade.
Mm. Det blir också enklare, tänker jag. Vi pratar ju ofta om det med att livsstilen är ju inte bara maten, utan det är ju precis som du sa, väldigt många olika komponenter. Men om man börjar någonstans så spiller det ju över på de andra delarna. Om du kände att du mådde bättre så antar jag att det är lättare att ta tag i motion eller att få en god nattsömn. Kanske man har trevligare i sina relationer för att man inte går och mår dåligt hela tiden. Så jag tänker att det blir liksom som en dominoeffekt.
Ja, men jag fattar ju inte ens att jag mådde dåligt förrän jag visste hur bra jag kunde må. Alltså det var ju så sjukt. Och ha en ständig inflammation, det tar ju också väldigt mycket energi för kroppen att försöka läka ut den. Mm. Och jag fattar ju inte att jag var så trött och att det tog så mycket energi, utan jag trodde ju att det var mitt normaltillstånd. Jag fattade inte att jag egentligen kunde må så mycket bättre. Och det var det som var också att jag kände mig frälst efteråt.
Jag känner mig frälst av att lyssna på dig. Men du, jag är väldigt nyfiken, för jag tänker då om precis som du sa tidigare, så vill ju den här sköterskan såklart hjälpa dig och göra allt i sin makt för att du skulle må bra. Och när man får då en patient som får sådana extremt mycket bättre värden på kort tid, så tänker jag att även hon måste ha blivit hoppfull och kanske sprider ordet vidare till andra patienter som hon träffar. Vad var reaktionen från läkare och vård?
Läkaren sa ingenting. Mm-hmm. Hon sköterskan som jag pratade med när jag fick resultatet, och frågade hon faktiskt mig vad jag hade gjort. Mm. Och då nämnde jag det bara lite snabbt, alltså med periodisk fasta och gröna kuren och sådana saker. Men läkaren, han står väl fortfarande fast vid att det inte spelar någon roll vad du äter.
Är det så?
Ja.
Och jag måste berätta, för jag träffade Ann Fernholm här i morse som initiativtagare till Kostfonden.
Och när jag hon är sa, fantastisk.
Det är hon. Och när jag sa att jag skulle intervjua dig om din resa och sjukdom, då sa hon, åh vad underbart att höra. Vi hoppas att vi kan få pengar så att vi kan initiera en studie inom det här området.
Ja, men alltså det som är så svårt när det gäller kosten det och så med sjukdomar, det är ju verkligen att man är så matad runt, alltså man hade behövt låsa in de här sjuka patienterna och bli serverad den maten som de är tvungna att äta för att de också ska se ett visst resultat. Det är jättesvårt med koststudier.
Ja, men det är ju det.
Överlag.
Och framförallt när de baseras på, precis som du säger, att man inte låser in folk utan att man rapporterar själv. Det är ofta man kanske glömmer vad man faktiskt egentligen åt eller inte håller sig till det. Men tillbaka till periodiskt fasta har ju vi pratat mycket om här i podden. Det är ju någonting som vi själva lever efter. Jag är lite nyfiken på gröna kuren. Kan du berätta om den?
Det var ju någonting som jag hittade på Anna Skippers hemsida. Den artikeln kan jag inte hitta längre. Men jag har ju självklart skrivit lite om den själv. Så den går att hitta på min hemsida. Men det var väldigt kortfattat. Och jag vet inte om det var någonting som hon tillämpade när hon var med i det tv-programmet.
Du är vad du äter.
Precis, precis. Mm. Ja.
Älskade det.
Ja, det var kul. Det handlade egentligen om att man både får jämnare humör, inte de här toppar och dalar, och blodsockersvängningarna. Man kan läka ut candida, alltså sådana saker står det. Och även då sockersug, magproblem och basa kroppen helt enkelt. Tillföra väldigt mycket basisk mat för att jämna ut basisyrabalansen i kroppen.
Och vad var det för mat du åt då?
Ja, från att typ inte äta så mycket grönsaker alls till att bara äta gröna grönsaker. Det var gröna grönsaker, proteiner som av en viltfångat kött och bra fisk och alltså bra proteinkällor. En del bönor. Skaldjur kan man äta också. Fetter, kallpressade olivoljor, ghee, kokosolja och sen vissa nötter då, som valnötter, paranötter, nötter som inte innehåller så mycket kolhydrater.
En jättebra hälsosam kost helt enkelt.
Ja, precis. Men det hela går ju ut på, för det är ju väldigt svårt att äta enligt den kosten, eller vad ska man säga, enligt den dieten hela tiden. Om man bara nu ska utgå från gröna grönsaker.
Ja, det är svårt.
Ja, så de där 6 veckorna så vet jag inte hur många olika nya grönsaker som jag liksom köpte hem. Som jag aldrig hade testat förut och började gilla brysselkål helt plötsligt. För att, ja.
Min favorit.
Ja, men det gillade jag inte innan. Jag ville helst inte äta någon kål. Till att ja, men alla smaklökarna förändrades ju helt när man höll sig borta från det här processade och smaksatta maten.
Det är ju det som händer, och det som händer är ju också att precis det du sa med brysselkålen, det är ju många som kontaktar oss och säger att de tycker inte så mycket om grönsaker och att mat är till för att njutas och sådär, och då brukar vi säga att men testa och lägg till, för att sakta men säkert så kommer ju smaklökarna ändra sig. Det är ju det som är så fantastiskt.
Ja, men också att man kan testa att tillaga grönsakerna på olika sätt. För man kanske inte tycker om kokt broccoli, men ugnsbakad eller stekt kanske är jättegott. Så det är ju någonting som man försöker implementera på hela familjen också. Men jag tror det hjälpte mig nog att bryta ett negativt mönster helt. Och även ha motivationen till att ta sig igenom det. För det var klart att inte det var lätt. Det var inte så många sociala tillställningar som jag gick till. Nej. Under de 6 veckorna, om man säger så.
Tur att det var januari och februari, inte juli.
Ja, precis. Det gjorde verkligen stor skillnad. Både för hela min uppfattning om mat också. Och att det går att lära sig tycka om saker som man inte har tyckt om innan.
Nej. Och berätta den periodiska fastan. Hur levde du med den?
Ja, men den lever jag ju fortfarande med. Jag känner ju, i de första 2 dagarna tyckte jag att det var jobbigt. För jag har alltid varit en frukostmänniska. Äter direkt liksom när jag kommer upp.
Det låter som jag. Så var det för mig också förut. Nu äter jag aldrig på morgonen.
Gärna bröd, honung eller smör, ost. Bara något som gick snabbt så att jag fick i mig någonting. Men då blir det ju också att man sätter igång kroppens egna Alltså då dippar jag igen vid 9-10. Så att då behöver jag ju någonting stoppa in mig där igen. Och sen dipp. Det blir hela tiden dippar. Mm. Så nu när man kör den periodiska fastan så äter jag i första målet klockan 12. Och då känner jag alltså på förmiddagen. Jag har inte ens... Jag behöver inte äta. Alltså jag är inte ens hungrig.
Nej.
Längre. Eller jag, det tog ju bara att kanske en vecka innan jag kände att det var konstigt längre. Men också det klara huvudet som man har så länge under den tiden. Och att man känner sig, man har energi, man håller ut så mycket mer. Alltså,
man är så skarp.
Ja, precis. Mm. Så jag har inte velat gå tillbaka efter det. Utan jag känner att jag mår jättebra. Så sista målet på dagen brukar jag äta klockan 6. Mm. Med resten av familjen då. Men ibland så kanske jag är sugen på något mer. Eller om jag tränar så äter jag ett extra mål. Det är väldigt viktigt för mig att liksom känna mig mätt och tillfredsställd. Jag vill inte gå runt och vara hungrig.
Nej. Och det som jag upplever är, jag tycker att jag har varit hungrig hela mitt liv. För att jag har varit en riktig småätare och ätit från att jag har gått upp på morgonen till att jag har lagt mig. Men någonting som jag upplever med periodisk fasta är att när man vänjer kroppen att äta vid vissa speciella tider, då blir man inte så hungrig eller sugen på att gå och småäta som om man äter hela tiden.
Nej, och maten smakar ju så mycket bättre också på något sätt.
Mm.
Man njuter mer av maten också.
Mm.
Jag vet inte, man slänger inte i sig på samma sätt utan... Nej, jag vet inte, jag ska förklara, men det...
Jag håller med, man äter mer med vördnad och känner mer tacksamhet för maten och smaker.
Precis.
Och sådär. Det är också en väldigt positiv sak som jag tycker att många upplever när de börjar med periodisk fasta.
Mm.
Och det är ju många med ulcerös kolit som faktiskt praktiserar periodisk fasta för att hålla den sjukdomen i schack.
Jaha. Gud vad kul att höra, för man hör ju inte så mycket sånt heller. Jag är med i många forum på Facebook till exempel, men där är det väldigt mycket fokus på vilka mediciner man äter, hur dåligt man mår. Men jag tycker att det är så intressant att läsa om andras upplevelser, för ingen är ju den andra lik. Och sen är det ju väldigt mycket, ja, men det har pratats väldigt mycket om periodisk fasta som en negativ term också.
Mm.
Och att det inte ska vara bra för kvinnor och allting sånt, att det kan störa hormonbalansen. Men vi alla är ju väldigt olika. Men det skadar ju inte att testa. Det är ju ingenting som man liksom kommer må dåligt över. Bara man... Jag är ju så här, hör jag om någonting... Jag kan inte säga något negativt om det eller något positivt om det om jag inte vet hur det funkar själv.
Där, jag tycker att du sa lite av en nyckelmening i hela liksom, Food Pharmacies arbete och det vi försöker förmedla till andra. Det är att det här är ju ingen farlig, liksom, det här ger ju inga farliga biverkningar att testa. Att äta hälsosam mat eller att begränsa sitt ätfönster. Och märker man att man inte mår bra av det, ja men då är det bara till att sluta.
Precis!
Eller hur?
Alltså det är ju hur enkelt som helst.
Men... Madeleine, för att sammanfatta lite då din resa, så har du sedan 2018 slutat att äta mediciner och har nu under 3 år då levt genom att ha ändrat din kosthållning och också praktisera periodisk fasta.
Ja, så jag är helt medicinfri och det känns, ja men det är ju fantastiskt.
Och du mår bättre än någonsin?
Ja. Och sen är det klart att jag har haft lite stressiga perioder och att jag har känt en obalans i kroppen eller obalans i magen. Men då har jag bara börjat äta enligt gröna kuren igen och då har det, alltså, jag har klarat det utan att behöva medicinera mig.
Mm. Fantastiskt att höra. Och en sista fråga. När du väl äter klockan 12 och klockan 6, vad äter du för något?
Numera så äter jag fortfarande en liten lågkolhydratskost som jag nämnde lite förut, att jag tror att jag är lite sockerkänslig och även för att minska min inflammation i tarmen så känns det bäst att äta enligt lågkolhydratskost. Men jag är inte helt så här superstrikt, utan jag kan göra bananglass till barnen och äta själv. Och, men jag känner att jag har ett... Ja, men, jag vill ju också njuta av allt som går. Men jag håller mig till så ren mat som möjligt, oprocessat, glutenfritt. Så mjölkfritt det bara går. En del ost och en del smör kan det bli ibland. Viltfångat kött. Men oftast väldigt mycket växtbaserat. Och mycket grönsaker.
Låter underbart gott. Madeleine, tack så jättemycket för att du var med oss idag och delade din historia. Och jag hoppas verkligen att om vi bara kan inspirera någon där ute som är nyfiken på att testa alternativa vägar, så hoppas jag att vi har lyckats med det idag.
Och det är så fantastiskt att du säger det. För det var precis det som gjorde att jag började dela med mig av min historia. Kan jag bara hjälpa en person så är allt arbete värt det.
Mm. Tack så jättemycket, Madeleine.
Tack själv.
Ja då, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtsby, Mia Klase och mig Sebastian Ring, som även står för redigering och musik. Och i detta avsnitt medverkade ju även Madeleine Lennartsson, som går att hitta på cleanlifestyle.se och på Instagram under namnet cleanlifestyle.se. Det var så himla trevligt att du lyssnade, och är det så att du kanske känner att du ändå vill ha ännu mer av Food Pharmacy efter det här avsnittet, så går det att gå in på foodpharmacy.se och även hitta oss på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för idag, slut för idag. Hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.